Okej. Den här delen här, det är alltså praktisk kristendom skulle jag vilja säga. Paulus brev till Filemon. Det här är faktiskt, den här bilden är faktiskt bron mellan Danmark och Sverige. Öresundsbron är det. Och egentligen så står det att det finns något mer bakom molnen ovanför det. Vi får se om den här funkar. Så ja. Det här är alltså Paulus brev till Filemon. Jag har en stor förkärlek till att titta på de där böckerna man aldrig läser. Det finns ju en del böcker i Bibeln man hoppar över. Nahums bok exempelvis, eller profeten Habakkuk och så vidare. Det finns många sådana här, liksom de är så konstiga va. Men jag har lärt mig en sak, de är väldigt intressanta. För det finns så mycket bakom där när man läser bakgrunden. Jag gillar den bilden. Det är viktigt att lyssna va? Lyssna på signalerna alltså. Den lilla hunden där. Att lyssna till nya signaler. Att inte tappa bort det här att man lever idag. Den här bilden, den är faktiskt ganska typisk för denna boken. Ibland kan man använda sitt förnuft så väldigt mycket och sin hjärna så mycket som man låser in sitt hjärta. Man ska kunna förklara allting, och är det så att du inte kan förklara allting så finns det inte. Men verkligheten är ju det att det finns så mycket vi inte kan förklara men som är verklighet i alla fall. Och det här är lite grann det som den här boken egentligen handlar om. Det. Man får inte ihop allt alla gånger men så blir det något i alla fall. Filemon har ett kapitel, 25 versar bara. Och man skulle kunna sätta en rubrik också över det här ifrån Romarbrevet. Och det handlar om att övervinna det onda med det goda. Och när Paulus säger det till Rom, då ska vi veta det att den här församlingen i Rom, Romarförsamlingen, levde under förföljelse. Och de var fruktansvärt illa åtgångna egentligen. Så därför när han säger detta så är det väldigt, väldigt radikalt att inte hemfalla åt det romerska sättet att agera utan att visa något fullständigt annorlunda. Och det här lilla brevet, det handlar egentligen om det. Och som jag skrivit där, jag läste det igår också, att Gud skriver rakt på krokiga linjer. Det är en paradox det här alltså. Rubriken för den här boken är, som ni ser, den hjärtliga rekommendationen. Det säger, vad är det som håller på att hända och sker? Att rekommendera handlar det lite grann om. Det här namnet Filemon, det betyder i grekiskan vänlig. Den betyder full av kärlek. Och den har betydelse av nyttig också. Det här brevet är skrivet år 61. Och det här är alltså ett av Paulus fångenskapsbrev. Han sitter alltså i Rom när han skriver detta brevet. Samtidigt som han skriver detta brevet så skriver han också till församlingen i Efesus och till Kolosse. Så Kolossebrevet och Efesebrevet är ganska lika bitvis är de i struktur och så vidare va. Paulus han skriver, har ju olika sorters brev. Han skriver huvudbreven, han skriver fångenskapsbreven, han skriver pastoralbreven och han skriver de äldsta breven. Huvudbreven, det är Romarbrevet och det är Korintsebreven och det är Galaterbrevet. Fångenskapsbreven, det är de här. Bland annat då. Och sedan då när det gäller pastoralbreven, det är Timoteusbrevet och Titusbrevet. Och sen så kommer det andra. Det äldsta breven, det är Thessalonikibreven. Första och andra. När det gäller Korintsebrevet kan vi veta det att vårt första Korintsebrev, det är egentligen andra Korintsebrevet. För han skriver också i Korint, i mitt förra brev skrev jag till er. Och förmodligen så skriver Paulus inte tre brev. Han skriver förmodligen fyra brev. Men det har försvunnit. Och det finns vissa sådana här saker. När man läser evangelien, när man läser Nya Testamentet. Att det försvinner plötsligt saker. Va? Markus evangeliet är ett sånt typiskt exempel. När du läser 16 kapitlet, när du kommer till vers 9, så om du tittar i Bibeln så ser du en klammer där, och så kommer det en avslutning. Därför att avslutningen av Markus evangeliet i handskriften har förmodligen försvunnit. Och därför så gjorde man en sammanfattning av detta. Det är sånt där som man läser när man läser teologi. Men det kan vara intressant ibland att ha det med sig när det gäller så här, va. Det här brevet, det är ett privat brev i allra högsta grad. Ni vet att när ni går till lutherska kyrkan, eller ni kanske läser här också, ibland så läser man evangelietexten. Då är det evangelierna man läser. Och sen innan evangelietexten så läser man oftast episteltexten. Och episteltexten, det är mer allmänna brev så att säga som skickades runt. Och sen då ibland så har man också privatbrev. Det här är ett privatbrev. Johannes brev är också privatbrev. Särskilt det andra brevet är ett privatbrev. Eller framförallt tredje, till Gaius heter han. Och det är alltså, kan man säga, det är Johannes eget privatbrev på samma sätt som Paulus har sitt privatbrev till Filemon här. Det är alltså inne i en speciell situation. Det som hände bara med de här breven, det var det att de fick ju alltså, det blir ju ett brev till en person, men det här brevet, det kommer sedan bli en allmän egendom. Man skickade runt alla de här församlingsbreven och allmänna breven och alltihop, och alla läste det här. Därför att detta kom sedan att betyda mycket för den lokala församlingen. Men det här är ett mycket speciellt brev, och det här har också kallats för slavarnas frihetsbrev. Hjärtlig rekommendation, slavarnas frihetsbrev. Alltså det är någonting som håller på att hända och ske här också. Han som var budbärare, brevbäraren heter Tychikos, och en mycket, mycket viktig person i det här sammanhanget. Vi kan lämna honom här lite grann nu. Filemon har alltså 25 versar. Och nu tänkte jag göra så här, nu ska vi läsa det. Jag ska ta och läsa det för er. Och slappna av nu, om du inte vill följa med i din egen bibel, så bara lyssna, slut dina ögon och bara lyssna in det här nu. Det här är alltså en hälsning. Från Paulus, fånge för Kristi Jesus skull, och från vår broder Timoteus, till vår käre vän och medarbetare Filemon och till vår syster Apfia, vår medkämpe Archippos och församlingen som möts i ditt hus. Nåd och frid från Gud, vår fader, och Herre Jesus Kristus. Apfia förresten, det var Filemons fru. Där. Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner. Jag har hört om din kärlek och din tro. Din tro på Herre Jesus och din kärlek till alla de heliga. Min bön är att vad din tro ger dem ska leda till ökad insikt om allt det goda ni ska få genom Kristus. Din kärlek har varit till glädje och tröst för mig, eftersom det heliga är vid gott mod tack vare dig, min broder. Även om jag i Kristus har full frihet att föreskriva dig vad du bör göra, vill jag därför med tanke på din kärlek hellre vädja till dig, sådan som jag nu är en gammal Paulus och nu också fånge för Kristi skull. Jag vädjar för Onesimos, mitt barn, som jag har fött i min fångenskap. Honom som du inte hade någon nytta av förut, men som nu är till nytta både för dig och för mig. När jag skickar tillbaka honom till dig är det som om det vore en del av mig själv. Jag hade helst velat ha kvar honom hos mig för att han skulle vara mig till hjälp i ditt ställe när jag nu sitter fången för evangeliets skull. Men utan ditt samtycke vill jag ingenting göra. Det goda du gör, det ska inte ske av tvång utan av fri vilja. Kanske fick du vara utan Onesimus en tid just för att få tillbaka honom för alltid. Och inte längre som slav, utan som något mycket mer än en slav. en kär broder. För det är han i allra högsta grad för mig. Hur mycket mer ska han då inte vara det för dig? Både som människa och som kristen. Om du betraktar mig som din vän, ta då emot honom som det vore jag. Och har han vållat dig skada eller han skyldig dig någonting, sätt upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver här med egen hand, jag ska betala. Och jag vill inte säga vad du är skyldig mig, dig själv. Ja, min broder, låt mig nu få nytta av dig som medkristen. För Kristi skull, gör mig lättad och glad. Jag skriver detta i förlitan på att du kommer att lyda. Och jag vet att du ska göra ännu mer än jag ber dig om. Och en sak till. Ordna ett rum åt mig, Kolosse. Jag hoppas nämligen att ni tack vare era böner ska få glädje av att se mig igen. Epafras, som också är fånge här för Kristi Jesus skull, hälsa till dig. Likaså också min medarbetare Markus. Aristarchos, Demas och Lukas. Nåd från vår Herre Jesus Kristus åt er ande. Så var det brevet slut. Det här brevet är relaterat till församlingen i Kolosse. Och Kolosse, det ligger här. Här ligger Kolosse i Mindre Asien. Nej, där ligger det, Kolosse. Kolosse betyder koloss, det betyder staty, det betyder också straffad. Den här stan. Och det här är en mycket märklig stad, därför att det här är en, vad ska man säga? Det ligger ju som en handelsväg härifrån. Hela vägen igenom här, bort emot Fjärran Öster. Och det innebar att det här var en, jag har skrivit melting point någonstans, va? Eller smältdegel, kulturell smältdegel. Det innebar att det fanns väldigt, väldigt många olika kulturer i denna stad som kom där. Det är likadant med staden Korint som ligger här nere. Det här är alltså, här ligger Korint och här ligger Aten. Och det här var alltså en sån där stad där oerhört mycket handel kom. Olika religioner, olika filosofier och alltihopa. Och det blev alltså en blandning av alltihopa detta. Församlingen i Kolosse var förmodligen inte så där väldigt stor. Det var en kämpande församling. Man levde i en situation som påminner väldigt mycket om Finland och Sverige idag. När vi talar om sekularisering. En blandning av individualism. Du vet, den största religionen eller en tilltagande religion i Europa idag, det är individualismens religion. Därför att jag gör vad jag vill. Och så blandar man ihop allting det som passar mig. En kollega till mig som är lärare på teologiska högskolan, han till och med talar om att man skapar sin egen djävul. En som passar mig. Och det här är ganska, jag menar, individualism är positivt, självklart. Men det finns en negativ individualism där man inte lyssnar på sina auktoriteter. Och det här är den situation lite grann som kommer att hända här. Vi vet, om vi tittar bara lite historia, år 200, det syriska väldet regerade här och bland annat inkluderade det som är dagens Israel. Vi vet att om vi läser de apokryfiska böckerna. Jag vet inte om ni har det i era biblar här i Finland, menar jag. Har ni det? Och där har du då bland annat, det finns olika sorter här, va? Det finns en eller två böcker som heter första och andra Maccabeboken. Och Mattias Maccabe, han var alltså de var rätt trogna judar och de kämpade emot det syriska väldet och sedan mot det romerska väldet. De blev dödade 154 före Kristus. Och det här var alltså en oppositionsrörelse i Israel emot det syriska väldet och sedan mot det romerska väldet naturligtvis. Och det här gjorde också då att judendomen kom att ha en särskild position i det romerska imperiet till att börja med. De hade en viss frihet i relation till andra. Men man vet det att på ungefär år 200 före Kristus så deporterades ungefär 2000 judar ifrån Israel till just detta området. Man ville få lugn och ro. Ett bra sätt att få lugn och ro, det gjorde, har ju alla stormakt gjort. Sovjetunionen vet vi gjorde verkligen det. Alla de baltiska länderna, de assimilerade, eller hur? Därför har vi problemet i Estland idag, Lettland och Litauen. Det innebar att i den här bok, i det här landet här nu, eller i det här området, fanns det väldigt mycket av judar. Och man kan säga, det var en synkretism talar man om. Och det här är alltså en blandning av olika saker. Gnosticism talade jag om igår. Att gnosticismen var en filosofi, grekisk filosofi, som var runt omkring hela Medelhavet eller det romerska imperiet. Och gnosticismen sa att det fanns en gud, men gud kunde inte bli människa. Han, allt som har med materia är en fiende och så vidare. Och det innebär alltså att Jesus kunde inte vara Guds son. Och det här blev alltså en konflikt. Och det man gjorde bland annat på 120-talet, fanns en man som heter Barkion som var en levande kristen från början, som utvecklade en kristen gnosticism, vilket också blev väldigt konstigt. Man sa att Jesus, okej, han är Messias. Han blev Messias när anden kom över honom i dopet. För man kunde inte frånsäga alla under och tecken han gjorde. Men sedan försvann den messianska digniteten när han hängde på korset och blodet rann ut. Alltså Jesus var Messias under en kort period. Sen var han inget mer. För människan kan inte vara Gud. Det här är lite grann utav gnosticismen i ett nötskal. Och då kan du tänka dig, alltså Johannes, han var en apologet. Han försvarade kristendomen och han hade en oerhört krig emot detta. Men det var ett uttryck för det här utslätningen av evangeliet. Man anpassade till det politiska tanken. Man var politiskt korrekt. Det är därför Paulus säger en sak i Korint. Han säger så, jag har bestämt mig för att inte veta av någon annan än Kristus Jesus. Och honom som korsfäst. Alltså det kommer att kosta allt. Men jag vet inte om något annat. För han är helt outstanding. Det här var ett problem man hade. Tänk dig här nu. Äldstebröderna här nu. Epafras här som var församlingsföreståndare. Och Filemon som sitter med som äldste. Bland annat förmodligen i församlingen. Ledare. Man har det att kämpa med. Man har astrologi att kämpa med. Jag behöver inte säga det, för det vet varenda en vad det är, va? Alltså om du inte vet hur stjärnorna ska stå och liksom om du inte kan läsa detta, så kan du inte göra någonting på jorden. Och jag förmodar att det finns många astrologer i Finland likväl som finns i Sverige. Vi läser de här horoskopen och skrattar åt dem. Men tänk vad många det är som lever efter det. Judaismen hade man då, alltså Moselag som vi talade om. Spiritism, det vill säga man bad till de dödas andar. Det förekommer idag. Medier har vi. Man hade även ängladyrkan. Det vill säga att man bad till änglarna, för du hade inte tillträde till Gud. Men änglarna kunde föra ditt budskap fram inför Gud. Det här är lite grann grunden till det som sedan kommer bli helgondyrkan i katolska kyrkan. Alltså utvecklingen av detta. Alltså du har inte access till Gud själv. Utan du måste ha någon annan som för din budskap vidare. Och det här, det är ju inte det som evangeliet talar om. Jesus, det står i Hebreerbrevet att en gång för alla gick Jesus in i det allra heligaste och vann en evig försoning för oss. Så här är alltså, det här är alltså den kollision som blir. Och han säger här, Paulus säger att vi ska inte hänge oss åt ängladyrkan som somliga av er gör. Va? En utav det norska kungahusets prinsessor håller på med ängladyrkan, vet ni det? Väldigt mycket. Och åker runt och talar om det här. I detta välbärgade Norge. Man måste hitta på nya grejer. Va? Och så står det att evangeliet säger att den som kommer till mig ska jag inte kasta ut, säger Jesus. Det här var alltså en situation som församlingen i Kolosse har att leva med. Jag ger en bakgrund nu till detta som ska hända här nu. Och det här måste ju vara ganska jobbigt. Alltså tänk alla dessa individualister som finns i församlingen. Ja, men jag tror på det och vi måste ha det och vi ska ha det. Och ska... Alltså stackars pastor Epafras, hur ska det gå för honom alltså? Och alla till lags. Det här är lite grann av bakgrunden till det hela. Vem är Filemon då? Jo, Filemon, han är alltså förmodligen en äldstebroder eller ledare i församlingen. Han är ganska förmögen. Han har gott ställt. Han var godhjärtad, verkade som. Samtidigt som han också var väldigt verklighetsanknuten. Han såg de här olika sakerna. Och han var också villig till förändring. Alltså inte rigid i sitt tänkande, utan han var fräsch i sitt sinne. Men det här är kollision. Och han vet inte riktigt vad han ska göra. Han lever väldigt nära Epafras. Epafras är församlingsföreståndare. Det var han som startade församlingen i Kolosse. Jag trodde tidigare att det var Paulus som gjorde det, men det var det inte. Den här församlingen är ett resultat utav väckelsen förmodligen i Efesus. När du tittar här så ser du alla de här församlingarna. En del av dem är de här 7 sändebrevsförsamlingarna i Uppenbarelseboken. Och jag har förstått det att i den här bygden har det varit väckelse också för många år sedan. Och det vet vi på alla ställen. När det var väckelse byggdes det små missionshus lite här och var och så vidare, va? Eller hur? Och det här är samma sak. Det var inte Paulus som grundade detta, utan det var Epafras som var här. Och nu har Epafras problem. Alltså, hur ska jag kunna leda detta? Och väldigt förenklat så var det förmodligen så här. Man sa så här: vi måste fråga broder Paulus hur vi ska sköta detta. Problemet är att Paulus sitter i fängelse i Rom. Och vad gör vi? Jo, sannolikheten är nog ganska stor att Epafras beger sig till Rom. Och om vi säger att detta var år 61 som han skrev det här brevet, så är det någonstans lite innan det här, va? Och det som händer och sker, det är alltså det förföljelse mot den kristna kyrkan. Kejsar Claudius, jag vet inte om du känner till han Claudius, år 49 så kastade han ut 120 stycken så kallade Christos, kristna ifrån Rom. Därför de ställde till oro på grund av denne Christos, Kristus. Så det var alltså en etnisk rensning, och där är... Vad heter de här nu igen? De här två, mannen och kvinnan som kom till Korint. Businessmänniskorna, vad heter de? Ja, det kommer. Va? Ja, Aquila och Priscilla. De fick lämna Rom. Och det innebar alltså att det var svårt för de kristna. Den här Claudius var ganska intressant i och för sig. Han var den som bland annat såg till att vi har fått väldigt mycket historia. Han var handikappad själv. Han stammade och han haltade. Men den här Claudius, han var väldigt intresserad av historia. Så därför tillsatte han människor att skriva historia. Och den kristna historien finns mycket här. Josefus kommer sedan så småningom in i det här bland annat. Nåväl. Epafras, han kommer till Rom. Och förmodligen så blir han ju arresterad. Och han råkar illa ut för det här. Vi kan komma ihåg det. Den här Onesimos, vad var det för en man då? Onesimos, han var Filemons slav. Och nu var det så här att de rika människorna hade mycket slavar. Och när vi tänker på slaveri så tänker vi på att man jobbade i gruvor. Man piskar dem, de är galärslavar och mycket sådana här saker. Och det hände. Men när en kung intog ett land, när en krigsherre intog ett land, då tog han guldet och silvret naturligtvis. Han tog böckerna. Var väldigt viktigt. Men en annan sak som han gjorde, det att han tog ledarskapet. När babyloniska fångenskapen var, så var det 4600 ledare från Israel som blev deporterade bort till Babylon. De andra struntade Nebukadnessar i. Han tog de som var företagare, han tog läkare, han tog lärare, han tog agronomer, han tog sådana konstnärer, han tog sådana som kunde hjälpa honom så att säga, va? Så väldigt oftast så var de här slavarna, det var de som utvecklade företagen. Och många av dem hade det väldigt bra. Men de var slavar. Och man kan ju säga den här travesteringen till att vi är Kristi slavar. Alltså, det är inte vi som äger sakerna och ting. Det är Guds rike, va? Det är Gud som äger. Men du och jag är hans tjänare. Och du och jag får leva med denna rikedom. Och vi får förvalta den. Och vi får förmera den. Och vi får, vad heter det igen, benefits, glädjen av att få tillbaka det här och leva i det här. Det är lite grann den travesterade bilden som finns där när Paulus talar om det här. Den här mannen, Onesimos, var förmodligen säger jag, en som hade hand om pengar på ett eller annat sätt. Och det finns olika teorier för det här, men en teori är att, som ni har läst i veckan här nu, att han var sänd till Rom för att han skulle hjälpa Paulus. Det finns en sån tanke med det. I vilket fall som helst så vet vi att han hade pengar och förmodligen förskingrade han dessa pengar. Och det innebar att det var farligt. Och det som händer är att Onesimus flyr. Och det som var farligt då, en slav som flydde, han var rättslös. Vilket innebär också att han var dödsdömd. Därför att en slav hade oftast en tatuering på handen eller på armen. Och den tatueringen, det var slavägarens sigill. Och en slav då som hade flytt, som inte hade sitt frihetsbrev med sig, det kunde man så att säga titta varifrån kommer den. Och det som hände då, det var att man skulle skicka tillbaka den slaven om inte man slog ihjäl honom. Och det här var väldigt mycket som trillade mellan stolarna naturligtvis. Men om du kom tillbaka, då mötte du förmodligen döden. Därför när man gjorde då, det här var kutym i det romerska imperiet, det var att statuera exempel. Och det innebär att man ofta torterade den här slaven inför de andra slavarna. För att visa på att så här gör man inte, då åker du själv hit. Det innebär att många av dem blev torterade och många blev dödade. Det här innebar alltså att Onesimos, han åkte fast förmodligen när han kom till Rom. Och det som händer och sker, det är förmodligen det att Onesimos kommer till samma ställe eller fängelse eller vad det nu är, där Paulus är. Och det här är ju bingo då verkligen, att komma dit, va? Oj, 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 vilken flax. Nej, Gud har en tanke med det här. Och det som händer, det är ju faktiskt det att Onesimos, han inser att jag kommer att dö. Förmodligen är det här. Och han har dödsångest. Han ångrar sin synd. Och då sitter den här Paulus i detta fängelse. Och du kan se det framför dig. Den här Paulus, han är en liten speciell karaktär. Han var ganska liten. Han var flintskallig. Hade hår i nacken, ganska yvigt hår förmodligen. Han var hjulbent, riktigt hjulbent. Och hade svårt för att se. Och ögonen satt nästan in i näsan på honom. Han var inte vacker att titta på, tyckte en del. Men han hade en underbar blick. Han hade värme. Han hade liv. Och när Onesimos då upplever sin egen dödsångest. Alltså, jag vet att jag kommer att dö nu. Jag ångrar mig, men det är för sent. Så på ett eller annat sätt så läste vi här att Paulus sa att jag har fött honom till Kristus. Alltså på något sätt så när Paulus ser det här. Jag menar, Paulus har sitter i fängelse, han kan ju gnälla han också bland alla råttorna och alla de här lössen som kryper här. Men på något sätt så ser han, nej men det finns ju något mer. Jag kan ju se Paulus och Silas som sitter och sjunger där inne. Alltså, det var lite tidigare då, va? Men ändå. Och så det han gör, det jag säger, Onesimos, ja visst du ska dö, jag vet det. Men du förstår, det är inte slut där än. Det finns en som förlåter oss våra synder. Det finns en som vill ge oss hopp. Vi kommer att dö allihop här. Men det finns en fortsättning. För du är skapad för att leva tillsammans med Gud i himmelen. Står inte så i Filippos brev. Men jag har fött honom till Kristus, står det. Vilket innebär att förmodligen är det så här att ja, Filemon, han blir kristen. Och han får uppleva förlåtelsen i sitt liv. Och så kommer Filemon så småningom att bli tjänare åt Paulus. Ja, sa jag Onesimus, jag menar det. Självklart. Ska ta som jag menar, som jag säger. Han kommer att tjäna Paulus i fängelset, va? Och jag kan tänka mig detta, Paulus, han ser ju illa. Han är ju nästan blind. Och det är därför, bland annat, inte bara därför Paulus säger här skriver jag med egen hand, va? Utan det var också ett sätt på den tiden för den som hade auktoritet att signera vad tolken hade skrivit tidigare. Men det hade också att göra med att han såg inte. Alltså, sen står det här, problem. Det står inte så mycket om det här. Men man kan läsa lite böcker runt omkring. Den där som är där uppe, det är en bok om Onesimos bland annat. Här, va? Och när man läser det här och kan tänka sig att någonting händer här i samband med det här brevet. Och det är detta att Epafras kom ju till Rom. Han åker fast. Och förmodligen så träffar han ju, kommer till samma ställe. Och det är ju ganska märkligt att både Epafras, Paulus och Onesimus förmodligen kanske är på samma ställe. Och jag kan tänka mig, nu får du använda din fantasi här. Det kan ju ha varit så här. Att låt säga här att Paulus och Epafras, åh käre broder, underbart att träffa dig i alla fall, va? Och så här, va? Och sen plötsligt kommer Onesimus där. Och jag kan tänka mig, alltså det får se på hur helgad han var i Epafras, alltså jag vet inte. Men alltså första gången han ser Onesimus där, vad i hela fridens tid har du gjort för någonting? Ja? Du har gjort det livet svårt för min bästa vän Filemon. Du har stulit pengar, du har förskingrat. Och jag kan tänka mig alltså, hur ska han reagera? Hur skulle vi reagera? Och det måste ju bli en kulturkrock här. Och kanske är det så här att Paulus, han säger ju det på sätt och vis till Filemon, att ja, han har gjort det här, men han är ju faktiskt kristen. Alltså, hur ska du nu reagera, Filemon, när du får tillbaka Onesimus? Han ska ju faktiskt tillbaka nu. Jag kan intyga att han är din slav och du ska skickas tillbaka. När han nu kommer tillbaka till Kolosse, ska du ställa upp honom här nu mitt på gården, på din gård? Ska du binda fast han vid pålen? Ska du piska honom nu inför alla de andra? Vad var det han sa? Det goda du gjorde skulle inte ske av tvång, utan göras av fri vilja. Alltså du har rätten på din sida. Alltså, håll med om att Jesus börjar bli jobbig. Eller hur? För alla de här gångerna vi tänker så här, jag vet ju att jag har ju rätt, jag har inte gjort något fel. Och de har gjort fel. De har bedragit mig. De har gjort så och så mot mig. Och de har gjort det. Men frågan är, har jag större access till himlen än vad de har? Och de ber om förlåtelse. Och menar det. Alltså, vem är mest värdefull? Jag säger, första gången jag var i Ryssland och jobbade uppe på Kolahalvön, det var under perestrojkan. Och jag menar, det var alltså, uppe på Kolahalvön var på 5 års tid var det mellan 50 och 100 000 människor som blev frälsta. Tala om väckelse alltså. Jag har aldrig sett sånt förut. Och när jag kom hem till och berättade om det här så då, ja, förlåt. Jag förlåter dem. En del människor säger, ja. De var nog inte frälsta på riktigt. Det var nog bara som man såg och trodde. För det var ju ryssar. Det var ju inte så noga. En annan sak, när det är svenskar som böjer knä och gråter, då är det riktigt. Förstår ni vad jag menar? Det är ironi det här nu, så det smäller om det. Nej, alltså, människor är lika mycket. En av oss är ju faktiskt lika mycket värd i Guds ögon. Därför att försoningen gäller ju för oss allihopa. Och det här är svårt alltså. Och detta, det är lite grann utav det som man talar om, vetekornets lag. Och det här är som är revolutionen, alltså evangeliet. Alltså om vi tänker på det romerska imperiet. Det romerska imperiet handlar om att ta så mycket som möjligt. Att skapa positioner. Att hålla på med underminerande arbete. att visa upp sitt CV, hur många människor jag har dödat eller hur mycket pengar jag kan visa upp. Det är det handlar om. Det är det som är framgång. Och det är samma sak i Finland, det är samma sak i Sverige. Det handlar om att visa var man är, va? Eller hur? För att få positioner. Guds rike är något fullständigt annat. Jag vet inte, vad har Finland för nationalsymbol? Vad är det? Är det lejon eller vad är det? Ni har samma som Sverige då alltså. Lejonet, va? Har ni tänkt på länders symboler? Ni har lejon, vi har lejon, Ryssland och björnen. Tyskarna har den tyska örnen, va? Amerika har den vita örnen, vithuvade örnen. Och väldigt ofta så är det rovdjur, eller hur? Och det handlar om drakar och ormar och eld i munnen, tänder, muskler, klor, va? Det är mänsklig makt. Det är det. Och så läser man det här konstiga i Uppenbarelseboken. Vem var värdig att upplåta sigillet? Jo, det var det slaktade lammet. Något så fullständigt annorlunda. Alltså Guds rike är så tokigt. Det är helt fel mänskligt sett. Och det romerska imperiet, varför i all sin dar skulle dessa Domitianus som var kejsare år 86 till 96 eller 82 till 96, varför skulle han mörda tiotusentals människor för en liten snickare ifrån Nasaret? Vad är det som är så farligt med detta? Om vi tänker idag i Finland eller åtminstone i Sverige, man är livrädd för att ha skolavslutningar i kyrkan. Därför tänk om prästen ber välsignelsen över barnen. Det är livsfarligt, vet ni det? Håll med om, det måste vara något i det här. Det är något i det här. Det här är alltså vetekornets lag. Det är Filemon får vara med om. Och det är jobbigt det här för Filemon. Det måste vara jobbigt för Filemon. Att dö ifrån mig själv. Jag har rätten på min sida. Jag skickade pengar för att hjälpa Paulus. Han försnillade dem med kanske vin och kvinnor och sång. Jag vet inte vad han gjorde. Han ljög för mig. Han flydde för mig. Han ställde till problem i mitt företag. Och så säger Paulus, vad är du skyldig mig? Du skyldig mig dig själv egentligen. Alltså, håll med om att Jesus är jobbig. Det har varit mycket enklare att slippa det här. Och låta mina känslor få till utflöde istället. Och så får det vara bra. Det är därför Paulus säger, jag har bestämt mig för att inte veta om någon annan än Kristus Jesus. Och honom som korsfäst. För det går åt mycket spik att hålla fast den gamla Adam på korset, som någon sagt. Va? Att dö ifrån mig själv är så svårt. Men detta, mina vänner, kommer så småningom att sprida sig som en löpeld över hela det romerska imperiet. Och vad är det som gör att kristendomen överlever? Är det för att jag ska ha min rätt? Alltså, det här är så paradoxalt som det någonsin kan vara. Men det var någon som sa, idiotiskt dumt, om någon klipper till det på ena kinden så klipp tillbaka då. Sa han det? Nej, vänd den andra kinden till. Sen har någon sagt, men sen sa han inget mer. Nej. Alltså det här håll med om att det är vetekornets lag. Alltså man undrar ibland, vi är förlorare många gånger. Men i slutändan kanske det blir något annat till slut. Vi ska läsa sluthälsningarna här. Det är sådana där som man många gånger hoppar över. För det är så mycket konstiga namn i den. Visst är det så? Man tycker att nu har vi läst alltihopa så nu vet vi det här, va? Så här står det bland annat i 4 och 7 i Kolosserbrevet. För det är ju relaterat till det här, va? Tychikos, en kär broder och trogen medarbetare i Herrens tjänst, ska berätta allt om hur jag har det. Alltså det som händer här, det är att man har församlingsmöte nu, eller äldstemöte. Man har samlat ihop bröderna, för man har sagt så här, nu har vi fått ett brev. Vi har fått ett brev från Rom, så nu måste vi komma här, va? Man kan ju inte mejla ut det. Nu vill vi komma hit nu och lyssna. Och du vet att när du kommer hem nu från Tanzania, eller var det? Tanzania var det, va? Alltså då ska ni ju ha någon form av församlingsmöte. Du ska visa bilder och sånt. Visst ska du göra det? Amen. Det är klart man ska göra. Och glädja er andra över detta. Visst är det så? Det var ungefär samma sak här nu. Nu var man samlade här, va? Och då skriver han så här. Vår broder och trogne medarbetare i Herrens namn. Som ska berätta allt om hur jag har det, säger Paulus. Jag sänder honom tillsammans för att ni ska veta hur det är med oss och få uppmuntra av honom. Han har sällskap med... Lyssna, det här är felskrivet här. Det står så här. Han har sällskap med vår trogne och käre broder Onesimos. Det här är fel. Alltså, kan man säga... Är det någon gång de får spader eller får problem i styrelsen den gången, så måste det vara då. Det här måste vara fel. Vår trogne medarbetare, han har ju stulit pengar. Jag menar, varenda en i församlingen visste om det här. Vi vet ju när det kommer någonting, en negativ nyhet. Juggeltelegrafen går direkt alltså. Alla vet allt. Nej, här står det. Jag ska veta... Sällskap med vår trogne och kära broder Onesimos, som ju är en av er. Och då kommer de berätta om allting här. Och min medfånge Aristisachos hälsar er. Likaså Markus Barnabas kusin. Alltså, ja, man kan säga så här, va. Det var ganska lätt. Ibland är det så här att som pastor... Så sitter man i själavård. Och ibland så kan man höra väldigt många olika saker. Och ibland, förstå mig rätt nu när jag säger det här. Ibland kan det vara ganska lätt att ge råd. Därför att jag själv behöver inte ta konsekvenserna av det. Det är lätt att tala om för andra hur de ska göra. När jag inte själv behöver göra det. Det är svårare när jag själv ska göra det. Nu säger jag inte att alla pastorer gör så. Nej. Utan man vill gå in i det vad det handlar om och verkligen stötta. Men det är alltid lättare att tala om för andra när jag inte själv behöver ta ansvar för det. Och man kan säga så här, det kanske var lätt för Paulus att säga till Filemon här att du måste ta hand om din broder här nu. Och det är fantastiskt det som har hänt. Förlåt honom. Ja, han skriver ju så. Men Paulus har också en egen erfarenhet. Jag nämnde förra mötet här om apostlamötet. För då var Markus där. Och Markus hade övergivit honom. Och man kan tänka så här att det här satt djupt hos Paulus. Och det gjorde det nog. För att han hade litat på honom och han stack. Men nu ser vi 16 år senare här ungefär. Då står det att han hälsade också från Markus. Även den store Paulus fick faktiskt låta vetekornet dö för att det sedan skulle kunna ge någonting. Vet vad det här är? Det här är evangeliets kraft i allra högsta grad. Det som händer med det här brevet här nu, det här är slaveriets upphörande bland de kristna. Slaveriet upphörde inte i romerska imperiet, det kommer att fortsätta. Men det här kommer sedan att vara ett av de här små incitamenten som pekar på ett kristet levnadssätt. att du ska göra något fullständigt annat. Och det här kommer också att vara en ingrediens i det som kallas för det sociala filantropiska arbetet sedan, som kristendomen kommer att bli väldigt känd för. Och det berättas om Dominicianus som jag nämnde här tidigare. Det finns ett uttryck som jag tror ni har hört talas om, som är se hur de älskar varandra. Har ni hört det uttrycket? Och det här uttrycket, det trodde jag det stod i Bibeln, men det var inte det. Jag skulle provpredika på Lidingö när jag utbildade mig. Och jag sa, ja det är som det står i Apostlagärningarna, jag ser hur de älskar varandra. Var på min lärare när vi hade kritik, han sa, ja det var intressant Göran. Var står det för någonstans? Ja det står i Apostlagärningarna, jag sa, men var står det? Det står inte. Då lärde jag mig det att aj, det var inte bra. Men däremot är det uttalat. Därför att det berättas om Dominicianus, denna som dödade så många kristna, hans general. Han frågade generalen, varför kan vi inte döda de kristna, utplåna kristendomen? Och då säger han så här, det är så underligt med de kristna. Därför att de tar hand om änkor, de tar hand om de faderlösa, de tar hand om invandrarna. Och de älskar varandra. Alltså det här är vansinnigt. Det fanns en som heter Minucius Maxus. Han berättade att det märkliga med de kristna, han levde på 120-talet, det är att deras mästare har fått dem att tro att de alla är bröder och systrar. Då är det dynamit i det. Det är något annat, va? Det här är alltså brevet för slaveriets upphörande. Och det här kommer sedan också då, som jag sa, att ha mycket med filantropi att göra. Att ta hand om de fattiga. Det handlar också om det som så småningom kommer att utvecklas med sjukvård för allmänna människor. Och det är alltså den kristendomen som har gjort detta. Att peka på något annat i allra högsta grad. Slaveriets upphörande. Så vi ser om vi kan få igång det här. Det här är evangeliets kraft i allra högsta grad. Man kanske kan tycka att det är fel bild att ha en atombomb för det här. Men det är kraft i en atombomb, eller hur? Va? Och det står så här i Korintherbrevet, har jag redan citerat för er. Kolosserbrevet 1. Där säger Paulus så här. Och vi kanske ska ta det till avslutning här nu. Det står det så här från vers 9 till och med 13. Från den dag vi fick höra om detta har vi därför ständigt bett för er. Vår bön är att ni ska fyllas av kunskap om Guds vilja. Alltså det innebär också förnya förråden. Ni ska behärskas, står det i grekiska. Med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva värdigt Herren och på allt sätt behaga honom med alla slags goda gärningar när ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Vänner, det här är inte enkelt. Det kan vara svårt ibland. Men jag vet en sak, och det är att Gud vill hjälpa oss med det. Det här är inte en lagiskhet, utan det är livets lag. Och det här, det skapar frihet, skulle jag vilja säga. Det är inte så lätt som man tror, var det en som sa. Men det går lättare när man tror. Och han vill vara med och hjälpa oss, var och en i det här. I Jesu namn, amen.